Du lyssnar på en oberoende podcast där vi gör allt arbete själva.
Och det innebär ju förstås då att det inte står någon annan bakom och pekar vart vi ska ta vägen med den här podden, utan vi bestämmer helt och hållet själva. Vi vill bara göra en så bra podd som möjligt för lyssnarna.
Precis, och skulle du då vilja stödja oss så kan du göra det via patreon.com, bara att söka upp The Making Of där, eller via Swish nummer 123-211-7299.
Och numret är kopplat då till vårt bolag Blue Zombies, och står det så, då har ni kommit rätt. Välkommen till The Making Of,
en podcast om hur världens bästa filmer kom till.
Jag heter Stefan Bäckström Vogt.
Och jag heter Fredrik Hillebrand. Och idag ska vi berätta om hur en berättelse om rysk roulette kommer att handla om Vietnamkriget.
Vi ska berätta om The Deer Hunter.
Ja, vi ska till 1978, och det kommer handla en del om konflikten mellan kommunism och antikommunism i det här avsnittet. Så jag tycker vi börjar med det bästa som hände på den politiska scenen 1978. Och då var det ju så att Spanien nämligen blev en demokrati efter 36 år som diktatur under den fascistiske Franco. Franco hade ju kämpat mot kommunismen under spanska inbördeskriget. Och när han dog då 1975, och demokratiska val genomfördes 1977, men det var först 1978 som Juan Carlos blev konstitutionell monark, och folket fick alltså de facto makten då. Och så kan vi väl klämma in fredsavtalet i Camp David, där Israel och Egypten skrev under på det avtal som säkrade fred efter 31 år av krig. Och i den andra änden av spektrat så inträffade Jonestown-massaken i Guyana. Och bakgrunden för detta var sektledaren Jim Jones, som ville skapa ett kommunistiskt utopia. Sekten hade funnits i 20 år ungefär när den flyttade ut ur USA efter att ha hotats av tvångsupplösning, när den hade fått myndigheternas ögon på sig då. Och 1978 så genomdrev Jones ett masssjälvmord, eller en tvångssjälvmord kan man väl säga, på sina följare genom att tvinga dem att dricka en blandning av läsken Flavor Aid och cyanid bland annat.
Det var ingen bra reklam för Flavor Aid.
Nej, fast det konstiga kom ju här, för att det ledde till döden då av det, på den enorma siffran av 900 döda, varav 300 barn. Och uttrycket är ju drinking the Kool-Aid, som ju kommer från just den här massaken. Det är ju då när man liksom tror på allting som, alltså när man blir en del av en större liksom tro på någonting annat, eller om man lätt låter
inget
sig övertalas.
Inget kritiskt tänkande.
Ja, eller? Precis. Det kan man väl säga. Det var ju många som använde det under corona och såna där grejer. Liksom. Eller om man bara helt enkelt är väldigt stor fan av någonting, kan man väl också använda det, tror jag i alla fall. Men det var Flavor Aid. Och anledningen till att det blev Kool-Aid som liksom fick bära hundhuvudet på det där, det var ju liksom för att de hittade massa flaskor Kool-Aid på platsen. Men det som var i var Flavor Aid. Alltså, det är ju egentligen bara två konkurrerande läskproducenter då. Mm. Och i populärkulturen då, så var 1978 året då Roman Polanski flydde USA bara timmar innan han formellt skulle dömas för våldtäkt och flera andra sexuella övergrepp på minderåriga. Katten Gustav Garfield utkom för första gången och Sex Pistols turnerade i USA och splittrades efter ett gig i San Francisco. Hulken och Dallas hade premiär på TV och den lilla gula Lego-gubben började säljas. Och Grease gjorde att alla drömde om att vara ung på 50-talet och Superman påbörjade en våg av superhjältefilmer. Och de allra största hjältarna, Blues Brothers, var för första gången en del av Saturday Night Live.
Mm. Där var vi förra veckan. Det var ju en bra liksom liten parallell där.
En liten bro.
En liten bro, exakt. Ja. Ja. Ja, men vi har ju båda sett filmen nu nyligen och det var en väldigt rolig upplevelse alltså. Det var så här, den här perioden är ju verkligen vårat core på något sätt.
Liksom. Ja,
det blir många paralleller här under berättelsen till Gudfadern, men det finns ju verkligen mycket likheter.
Ja. Nej, men det är en fantastisk födelse av en, det känns som att det föds en ny generation skådespelare också nästan i just de här åren. Och att de fortfarande egentligen står överst på tronen. Vilket ju är ganska exceptionellt här liksom efter 45 år snart va, som ja, senare, och det är fortfarande de som är bäst liksom.
Ja, verkligen. Det blir ett roligt avsnitt här känner jag. Men du, ska du ta och berätta lite grann om vad Deer Hunter handlar om?
Ja, i filmen Deer Hunter så följer vi en flock vänner som arbetar på stålverket i Clareton, Pennsylvania. När de har ledigt så dricker de öl och går på jakt. Och filmen börjar när männen står vid ett vägskäl. Tre av vännerna, Michael, Steve och Nick, har blivit inkallade i armén och ska skickas till Vietnam. Nick ska dessutom giftas och hans bröllop blir en kombination av ett bröllop och en avskedsfest till de tre vännerna. Efter bröllopet tar vännerna på en sista jakt innan de skickas till Vietnam. Och filmen skildrar brutaliteten i Vietnam där rysk roulette spelar en stor roll. Och vi är också med i den efterföljande svåra hemkomsten. I huvudrollen som Michael ser vi Robert De Niro. Nick spelas av Christopher Walken och Steve spelas av John Savage. I övriga roller ser vi bland andra Meryl Streep och John Cassell. Filmen regisserades av Michael Cimino och historien om manus kommer vi att återkomma till, men det skrevs förmodligen av Derek Washburn.
Ja, som du nämnde i påandet så kom ju den här idén då till Deer Hunter till manusförfattaren Quinn Redeker när hans fru läste en artikel i Life Magazine som handlade om en man som spelade rysk roulette.
Mm. Alltså just roulettebegreppet är ju ganska liksom givet att man använder det i den här företeelsen. Och anledningen till att det heter rysk roulette är att första gången som man stöter på fenomenet är en novell skriven av den ryske författaren då Mikhail Lermontov. Novellen heter Fatalisten och där vill protagonisten då bevisa att livet inte är predestinerat. Och för att bevisa det så vill han avfyra en pistol mot sitt eget huvud om någon vill betala 20 guldmynt. Och första gången då som termen rysk roulette används är i en annan novell som heter just rysk roulette. Och där beskrivs det som en begivenhet inom den ryska armén när ett tsarväldet föll under den ryska revolutionen 1917. Och jag vet inte om du har varit i en situation där du har erbjudit så spela rysk roulette för pengar. Och om du där då har räknat på risken för att skjuta alltså för att hanen träffar en kula då i en pistol med sex kamrar. Har du räknat på det?
Mm, jag skulle säga att det är en på 500.
En på 500?
Så jag kommer inte leva så länge heller.
Nej, det är men nog det bra blir att det inte är så vanligt.
Jag vet inte, jag är ingen mattesnille, men vadå, en på 6 alltså, måste ju vara risken.
Ja.
En på
6. 16,7%.
Ja.
Risk för att man dör då. Ja. Och det finns ju två olika varianter. Antingen så snurrar man ju trumman efter varje skott, så att säga. Eller så är det ju så snurrar man bara trumman innan leken går igång. Och ja, om man bara snurrar en gång då ökar ju förstås risken för varje gång. Men i genomsnitt då tar det 3,5 gång innan man träffar en kula. Så att, ja,
det var bra. I filmen, i Deer Hunter, så är det ju så att de knäpper ju en kula i tag, va? De snurrar ju inte mellan.
Utan jo, de snurrar ju mellan.
Nej.
Jo, hodu, det gör de visst det.
Gör de 100. Det?
Ja, okej. Okay. Jajamensan.
Ja, okej, okay, jag ger mig.
Ja. Jag var väldigt uppmärksam på det där. Så.
Ja, jo, jag förstår det. Ja. Med tanke på texten. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Ja, nej, men den här artikeln då som man läste då i Life Magazine då om rysk roulette, det var ju alltså en dokumentärskildring utav en man som hade spelat spelet då. Och den här artikeln var ju väldigt levande och illustrerades med bilder då på en man med huvudet inlindad i en handduk, ungefär som att han hade tandvärk. Och samtidigt då som han snurrade på cylindern då till en 38 kalibrig revolver och tryckte av. Och det här var ju chockerande bilder förstås. Och det fanns någonting där som Redeker inte kunde skaka av sig riktigt. Och så småningom så hade han skrivit det här första utkastet då till The Man Who Came to Play. En berättelse om en man som åkte till Las Vegas för att spela rysk roulette. När han var klar så gick hans första samtal då till hans skrivarkompanjon Lou Garfinkel. Och tillsammans så skrev de om berättelsen inte mindre än 22 gånger. Tills de hade hittat en helt annan setting för själva berättelsen. Det var inte längre Las Vegas, utan de hade hittat en perfekt analogi, tyckte de, när de hade skiftat fokus då, från Las Vegas till Vietnam, där USA hade förlorat 60 000 man i ett krig. Ett krig lika meningslöst och där liv var lika lite värda som i rysk roulette. Och det här var 1971, och ännu så hade det aldrig gjorts någon riktig film om Vietnamkriget. Det hade ju nämnts, eller det fanns ju liksom storylines eller folk som hade varit i Vietnam och så vidare, men ingen riktig film om Vietnam. Och det visade sig att trots det spektakulära ämnet så var det ett svårsålt manus. Vietnam var ett misslyckande och en het potatis. Och det var tveksamt om man skulle orka sitta och titta på det på film. Det som redan dominerade alla nyheter. Men det fanns en som nappade. Och det var den brittiske filmproducenten då, Michael Dealy. Som under 60-talet hade gjort lite av en kometkarriär. Och han bildade ett gäng bolag med olika affärsområden. Som hölls ihop då under paraplynamnet Great Western. Och det spände sig över allt då från Great Western Festivals som arrangerade musikfestivaler då i England till investeringsbolaget Great Western Investments då. Och det gick bra för Dealy, så han kunde göra med Great Western detsamma som Charlie Bluedorn gjorde med Gulf and Western. Han kunde köpa upp en anrik filmstudio.
Ja, ska man säga någonting om British Lion som han köpte då, så är just ordet anrik ett väldigt, väldigt välvalt ord. De bildades ju i början på 1900-talet och hade varit igenom en väldigt turbulent period. De hade ju både gått upp för och på sista tiden väldigt mycket ner för. Men det hade hänt någonting här i slutet på 60-talet och början på 70-talet. När de hade träffat en form av ådra, och bland annat filmen då Don't Look Now som Nicholas Roeg gjorde var ju en väldigt stor succé.
Ja, men precis, alltså de gick ju ungefär samma väg som de flesta andra filmstudios gjorde på 60-talet. Det var liksom kris. Och studions marknadsvärde störtdök, och 1973 kunde då Great Western gå in som ägare då för British Lion istället. Och Michael Dealy blev då deras högsta chef. Men Dealy hade ju inga likheter med Charlie Bluedorn i övrigt.
För synd.
Och jag ska väl säga då, Charlie Bluedorn, det är ju våran karaktär här. Eller han som ägde Paramount Pictures när de gjorde Gudfadern.
Gudfadern, ja, en stor del. Ja.
Nej, precis. Det är lite synd att de inte delar så många likheter i övrigt. Men nej, Dealy var ju ingen affärsman egentligen som Bluedorn, utan han var ju mer utav en... Han var ju festivalarrangör och filmproducent, liksom, mera hands-on. Och han hade ju bland annat gjort då originalversionen utav The Italian Job, om du minns den, från Många har ju sett den här nyinspelningen från 2003 med Mark Wahlberg och Charlize Theron. Den är underhållande. Originalet då från 1969 med en brittisk ensemble bestående av Michael Caine och Noel Coward och förstås Benny Hill
var med. Alltså Benny Hill?
Den riktiga Benny Hill, ja, exakt.
The one and only.
Yep. Men Dilly var förstås inte ensam. Med sig in i förvärvet då, så hade han ju sin närmsta partner också, Barry Spikings. Och de här två namnen kommer återkomma i hela båda de här avsnitten, så det kan vara bra att lägga dem på minnet. Och det var alltså de som företrädare för British Lion som gick in och bjöd då 19 000 pund för The Man Who Came to Play. Och i dagens penningvärde så är det ungefär 1,2 miljoner har jag googlat upp då. Men, så det är ju inte pengar att förakta, men det var ändå pengar som de kände att de faktiskt kunde förlora utan att sätta verksamheten på spel, så att säga. Så det var en ren spekulation alltså.
Yeah.
Och det såg ju ut länge som att det här skulle få räknas som någon form av sankkost då för British Lion. För när Dealey och Spikings använde sina kontaktnät i Hollywood för att fiska fram en samarbetspartner bland de här stora studierna, så var det ju liksom ingen som var intresserad. För som sagt då, kriget var ju en het potatis i USA, men det var också ett kontroversiellt ämne, och att då liksom ta in några utbölingar som var britter då, som skulle berätta en berättelse som var så präglad av den amerikanska kulturen, det var liksom otänkbart.
Mm.
De har ju liksom ingen aning om vad de håller på med, tyckte de.
Nej, men det man kan väl kanske förstå den invändningen, framförallt eftersom ja, det som vi, verket som vi känner idag är en väldigt amerikansk film.
Ja, får man säga. Precis. Ja. Men det gick ju som sagt bra då för British Lion under de här nya ägarna. Och precis som du sa då, Nicholas Roeg's klassiker då, Don't Look Now från 1973 kom ju då under det nya ägarskapet, och sen så blev de någon form av förgrundsfigur inom den här nya brittiska filmvågen då, som var på gång här under 70-talet verkligen. Och det är säkert sånt som vi kommer att återkomma till, för det här var ju stort alltså, film.
Ja, vi har ju försökt flera gånger att bestämma oss för om vi skulle göra en Mike Lee-film.
Ja.
och huruvida det är för smalt eller inte. Liksom. Men ja, han är ju fortfarande aktiv. Och det är väl Ken Loach också egentligen. Som, Ken Loach var väl den stora liksom, tydliga socialisten. Och naturligtvis väldigt trött på hela den högerera som rådde i England med mycket... Ja, hög arbetslöshet och dåligt socialt säkerhetsnät. Men han gjorde ju en film som kom bara för något år sedan, va? Är inte han typ,
ja, nej, han har ju gjort, han är ju så otroligt produktiv också.
Fan, gammal han är. Ja, han är väldigt imponerande.
Men det är ju verkligen bokstavligt talat diskbänksrealism. Det är därför han har ju satt namn på genren liksom. Det är, det är diskbänkar helt enkelt liksom. Som rekvisita.
Ja.
Men nej, men så att så såg det ut i alla fall liksom. Så framförallt kvalitetsmässigt så var det ju liksom en riktig boom här för britterna. Och liksom deras rykte då på British Lion då nådde fram till Bernie Delfont, som var högsta hönset på EMI. Och han kände Spikings och bjöd över honom och Dealey på middag. Och av någon anledning så hade Spikings fått för sig att Delfont ville övertala honom att förhandla med facket på det förlusttyngda Elstree Studios. Minns du Elstree?
Våra gamla... Ja. Där har du ju spenderat en del tid.
Ja, precis. Stanley Kubrick kom ju att spela in The Shining där. Så vi nämner ju mycket om studion där i The Shining. Ligger utanför London. Och även där hade de ju massa fackföreningsproblem så att säga med Kubrick. Och tydligen så hade de det även här. Men det skulle ju inte handla alls om det, utan det visade sig att Delfont var ute efter att helt enkelt köpa British Lion. Så han ville ju att Spikings och Dealey skulle leda det här nya bolaget då, mot internationella framgångar. Han ville ju liksom göra EMI till samma dominant inom film som inom musik, så att säga. Och Spiking svarar ju då förstås, vi är inte till salu, indignerat. Det är ni visst, sa Delfont och skrattade. Och innerst inne så visste ju Spikings att han hade rätt. För framgångarna till trots då så var de ju ganska små. Och som så många andra ganska små filmbolag så var de ju bara en flopp ifrån att hamna i ekonomiska problem. Mm. Så de kämpade ju lite grann för att hålla sig flytande. Det är klart att vi är till salu, utbrast Dealey. Han ville inte kämpa med marginalerna längre. Och han hade ju redan tänkt igenom det här affärskonceptet. Han trodde på 50% finansiering från Hollywood för att säkra distributionen på den amerikanska marknaden. Och så på så vis kunna växa då. Ja, och det blev faktiskt av också. Så 1975 då så blev uppköpet verklighet. Och Dealey och Spikings tog över chefspositionerna då för EMI Films, som de skulle heta. Och med sin vision då om internationell framgång så öppnade de snart ett kontor i Hollywood som leddes av den brittiska filmproducenten då, Marion Rosenberg. Och det kom att bli så att inte bara pengarna kom från Hollywood, utan inspelningarna förlades också dit, så att säga. Med Döden på Nilen som enda undantag egentligen. Så ofta spelar de in i Los Angeles. Mm. Och det gick ju bra då för EMI redan från början i Hollywood. De erbjöds en paketdeal då om 4 filmer i samproduktion med Columbia Pictures. Och en av dem visade sig vara Närkontakt av tredje graden. Mm. En av liksom Hollywoods, ja, en film av Hollywoods nya guldkalv då förstås, Steven Spielberg. Ja. Så det var ju en riktig jackpot. Och utöver det då så producerade de på egen hand då Convoy av Sam Peckinpah, The Driver utav Walter Hill, och han skulle ju några år senare komma att göra 48 timmar som ju blev en kanonsuccé.
Mm, Eddie Murphy, ja.
Precis. Och så gjorde de ju också Döden på Nilen då, som jag nämnde tidigare. Med Agatha Christie förstås, riktig brittisk film då, förstås. Sådär. Så det var ju väldigt kommersiella filmer det här för att liksom ett försök att etablera sig på den nya internationella marknaden. Och så hade de ju då förstås med sig då manuset till The Man Who Came to Play. En bra historia, men karaktärerna var ju för grunda. Dealey var övertygad om att om någon på EMI skulle läsa det här manuset så skulle det hamna i malpåsen. Så han talade tyst om det med Marion Rosenberg då, som var i Hollywood. Kanske kunde hon hitta någon som kunde ta sig an manuset och utveckla de här karaktärerna vidare. Och här är ju läge att växla spår då till den här berättelsens kanske största huvudperson, Michael Cimino, som skulle regissera Deer Hunter. Och det är ju lite svårt att sätta fingret på den här personen. Han är ju liksom, vi kan börja med att introducera honom som en patologisk lögnare. Det tycker jag är en bra introduktion.
För man ska komma rätt in på. Det har väl lite förväntningar eller?
Ja, exakt. Jag börjar där i alla fall liksom, för det har ju gett en massa upphov till kontroverser kring hans person och hans uppväxt och hans karriär och inte minst om hur Deer Hunter kom till. Och till att börja med så har han ju ljugit om sin ålder vid flera tillfällen. Han har uppgivit sitt födelsedatum som 16 november 1943 och 3 februari 1952. Det senare gjorde honom till ett underbarn. Han skulle ju alltså bara ha varit 25 år gammal när han regisserade Deer Hunter och 26 när den kom ut. Mm. Lite yngre än Orson Welles när han gjorde Citizen Kane, så att det var ju verkligen den ultimata liksom, underbarnsstämpeln.
Fåfäng jävel alltså.
Ja. Senare då så korrigerar han ju sitt födelsedatum då till 3 februari 1943. alltså 9 år äldre. Och inte heller det var sant. Och varför han då alternerat då mellan 3 februari och 16 november samma år då, 1943. Det var ju vitsen med det liksom. Inte vet jag. Men
det är jättekonstigt.
Ja, han måste ju ha haft en väldigt, helt enkelt, väldigt lust att ljuga. Det måste ju vara. Han fick smak på lögnen, tror jag.
Ja, han tog det liksom längre än Fellini gjorde. Han tänkte, okej, okay, ja, den där jäveln, han har ju ljugit.
Och så finns det ju lögner och lögner. De här är ju bara fåfänga och larviga, ja, liksom.
Ja.
Men ganska roligt
berättelse
ändå.
Ja, ja.
Ja. Han har vidare också sagt att han började sin karriär då, du ska ju berätta mer om det, men som dokumentärfilmare när han egentligen gjorde reklamfilmer då. Och att han hade en doktorsexamen från Yale, vilket inte heller stämde då. Ja, i alla fall då, i själva verket då, så föddes ju då Michael Cimino 1939, så han fejkade sin ålder då, med 13 år. Så istället för 26 år när han när Deer Hunter kom ut, så var han ju 39 då. Det är väl lite skillnad, får man säga.
Ja. 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 Nej, vi lägger oss fast på det då, så att vi säger att han föddes då 3 februari 1939 in i en familj som var tredje generationens italiensk-amerikaner. Och hans familj var ju välbeställd och hans pappa var musikförläggare och han växte upp på Long Island där i New York. Och betraktades som ett underbarn på de privatskolor hans föräldrar skickade honom till. Men i tonåren då så gjorde han uppror och började umgås med kriminella. Kom ofta hem blåslagen och full. Och en period i 15-årsåldern tillbringade han i en bil tillsammans med en beväpnad kille. Och tillsammans förföljde de hans flickvän i övertygelsen om att hon bedrog honom. Och där stod livet och vägde, vilket en unge Cimino fascinerades av. Hans nya vänner, till skillnad från rikingarna, var så levande. Och men med sin begåvning och bakgrund så kom Cimino ändå på rätt köl då till sist och läste grafisk design på high school, vilket senare kanske skulle bli hans främsta tillgång då som filmregissör. Det är ju ett estetiska, visuella inslag i filmer. Jag pausade ju några gånger när jag såg det. Nu är det lite långt, man måste ju gå på toa och sådär ibland. Men det är ju, vissa bilder är ju nästan som, ja, stillbildsfotografier liksom. Otroligt snygga. Just när de går på jakt där till exempel, de där silhuettbilderna, så det är ju fantastiskt vackert.
Han jobbar ju, han är ju en visuell regissör verkligen. Vissa har ju problem med det också, det kan vi återkomma till, men just de här, ja, men när de dricker ur bägaren på det här bröllopet och det droppar blod, eller vad säger jag, vin på, ja, vin, ja, på, som färgar klänningen röd då, liksom, som ju naturligtvis förutbådar då, liksom, vad som ska hända och sådana saker. Det är mycket sånt som är visuellt
och
snyggt,
det blir ju mycket värre senare i hans karriär, men det kommer vi nog också återkomma till.
Ja, verkligen.
Ja, nej, men han blev senare då chefredaktör för skoltidningen och bidrog med illustrationer till den, och de första, det var väl liksom de första bevisen på hans talang då. Och så fick han ett stipendium och började läsa arkitektur och konsthistoria. Så det, och senare måleri då vid Yale innan han tog värvning 1962. Och det kommer vi också att återkomma till. Så hans studiekarriär påminner ju faktiskt lite grann om Anthony Quinn.
Ah,
som ju också
just
var arkitekt då, konstnär, och konstnär. Fast han var inte boxare dock. Ja.
Ja, ja. Ja, men som sagt då, angående hans studier, av allt att döma så gick han ju faktiskt på Yale, men han tog ju ingen doktorsexamen då, som han ville hävda. Och istället så började han ju då jobba, som du sa då, med reklamfilm. Och han blev ju väldigt uppskattad reklamfilmare, och hur man då skulle kunna hinna med en sån här karriär då, och sen så ändå var då 25 när man regisserar Deer Hunter. Det är ganska bra jobbat, får man säga.
Ja.
Men han har alltså en hel karriär då som reklamfilmare, och fick alltså prestigeuppdrag här. Det är liksom inte vilka uppdrag som helst. Det är Kodak eller United Airlines och Pepsi. Det är liksom det är det största du kan ha som reklamfilmare.
Ja, läsk står ju högt.
Ja. Ja, men lite som du sa också, det här är ju sånt som jag har läst mig till. Jag kan inte sitta, jag har inte suttit och granskat alla hans reklamfilmer. Det tror jag inte, jag vet inte om materialet finns ens. Men enligt utsago då så är de ju fullproppade med amerikanska symboler. Och det kan man ju mycket väl tänka sig med de här märkena då. Och någonting som faktiskt man kan se återkomma då till, ja, i Deer Hunter och hans senare filmproduktion med. Det är ju allt överlastat med amerikanska symboler. Det är flaggor, ja. Det är liksom inte bara i Deer Hunter, det är ju liksom andra filmer också som, ja, som karaktäriseras ju nästan av det liksom.
Mm.
Och en annan sak då som rotades under reklamfilmskarriären då var ju hans perfektion då och låga respekt för tidplaner. Det kommer vi också återkomma till.
Ja.
Det tog ju liksom astronomiskt med tid att bygga kulisserna till hans reklamfilmer. 1971 då, så flyttade Cimino till Los Angeles för att försöka sig på en karriär då som manusförfattare. Och det här var ju trots då att han aldrig hade skrivit ett riktigt manus förut. Alltså en reklamfilm är ju en annan sak. Och det kan ju verka märkligt, men den egentliga drivkraften var inte att skriva manus, men utan att få regissera långfilm. Och det här var liksom den väg man var tvungen att ta, så att säga, på den tiden. Mm. Ja, man var tvungen att ta manusvägen för att kunna regissera någonting. Och då han inte hade råd att köpa rättigheterna till ett manus eller till en bok då, för den delen, så fick han helt enkelt ta saken i egna händer och utveckla originalidéer. Men det blev ingen Deer Hunter eller någon annan gritty samtidsskildring som kom ur honom. Utan tillsammans då med Steven Bochco, som senare då skulle bli tv-kung med Spanarna på Hill Street bland annat.
Ja,
han har gjort massa film eller tv-serier. Så skrev han ju då manuset till Silent Running. På svenska heter den Tysta flykten. En sci-fi-film då som regisserades utav Douglas Trumbull. Och Trumbull hade gjort specialeffekterna till Kubricks 2001. Och det var också han då som Jodorowsky kontrakterade för att göra effekterna till hans version av Dune, som vi nämnde i det avsnittet.
Så ja, just det.
Det var en liten kedja där.
Ja.
Efter Silent Running då så tog Cimino en annan väg. Det här var efter studiernas fall, och förutom att regissörernas makt då hade ju ökat, så ökade också de enskilda stjärnornas, som vi ju pratade om i Blues Brothers avsnittet. Och en filmstjärna hade ju en status då som gjorde att han kunde förverkliga sina egna projekt. Och Cimino kom i kontakt med en av de absolut största, Clint Eastwood. Och de fattade tycke för varann. Och Cimino skrev ett spec-script, då, alltså ett manus som ingen hade gett honom i uppdrag att skriva, så att säga. Och skickade det till Clintan. Och Clintan gillade det förstås. Och det var så det kom sig då att Cimino kom att skriva manus till och regissera Clintan-filmen Thunderbolt and Lightfoot. På svenska då kort och gott Thunderbolt. Och senare så kom han ju att skriva manus till hans Dirty Harry-uppföljare också, Magnum Force.
Mm-hmm.
Och Thunderbolt, som Cimino också regisserade, blev en publiksuccé. Och vår vän Jeff Bridges, som spelade Clintans sidekick då, fick en Oscars-nominering för sin roll. Så här var Cimino plötsligt ett namn i Hollywood faktiskt. Under åren då som följde så skrev Cimino, enligt egen utsago förstås, 400 manus, alla oproducerade. Och han fick en mängd erbjudanden som han tackade nej till. Så han var ganska sparsmakad. Eller han letade helt enkelt efter sitt projekt. Och det hade ju hänt en viktig sak på vägen här när åren hade gått. Så här långt så hade ju studierna inte visat något intresse alls för Vietnamfilmer. Men i april då, 1975, så föll ju Saigon och det markerade ju krigets slut.
Ja, alltså Vietnam är ju ett av de stackars länder som haft en europeisk kolonisatör som härskare. Och i deras tillfälle så var det ju Frankrike som koloniserade. Och under andra världskriget då så fick de en ny främmande makt när Japan invaderade landet.
Och när axelmakterna då förlorade kriget så ville Frankrike ha tillbaka sitt Vietnam. Men de blev utslängda och under Genèvekonventionen då så fick Vietnam självbestämmande. Och landet delades upp i två, och det var då norra Vietnam som var en kommunistisk republik under Ho Chi Minh och södra Vietnam som var ett mer västvänligt kapitalistisk republik då under Ngo Dinh Diem.
Mm.
Och USA, de var väldigt oroliga för det här, att vi då att Vietnam skulle liksom sprida en form av kommunistisk våg i Asien på samma sätt som man hade sett då i Östeuropa när Ungern och Polen och Tjeckoslovakien och så vidare hade blivit kommunistiska.
Mm.
Och så utbröt det ett inbördeskrig mellan södra och norra Vietnam, och USA stödde såklart då regeringen i södra Vietnam. Och de skickade vapen och 16 000 militära rådgivare, som de kallar det. Jag vet inte precis vad den rådgivningen bestod av, men om man måste skicka 16 000 så är det i alla fall mycket kunskap man vill ha över.
Det är många fredsflaggor som viftades där.
Ja, men det här var ju då 1963 under JFK, och sen hände det som ungefär det som hände också under andra världskriget, kan man säga, att ett stort amerikanskt krigsskepp då attackerades. Och även om det fanns oklarheter om hur det där angreppet egentligen gick till, så ledde det då till en amerikansk upprustning i landet. I andra världskriget så var det ju Pearl Harbor då som gjorde att jänkarna, och här var det då det här skeppet som jag inte kommer ihåg namnet på, men det var ett väldigt stort krigsskepp i alla fall. Och då kände de att nej, nu måste vi nog steppa upp här lite grann och hjälpa våra vänner i södra Vietnam. Speciellt det där att de måste lägga sig i. Men hur som helst då, så började de, ledde det till en upprustning helt enkelt i USA och i Vietnam.
Mm.
Och under de kommande 10 åren, jag menar, nu är det krig i Europa och vi har hållit på ungefär 10 månader, och tänker sig då att USA var inblandade i Vietnamkriget i 10 år. Så är det ju liksom, ja, det är ju helt otroligt alltså.
Ja, verkligen.
Och det ledde ju då
också.
Ja, precis. Det var ju verkligen med väldigt mycket folk på jorden och extremt stora investeringar. Alltså det är obeskrivligt så mycket pengar som läggs ner på det här. Och USA hade ju då den strategin att de ville utkämpa kriget då från luften, eftersom motståndarna i princip inte hade något luftvapen. Och de hade inte något tungt artilleri heller eller pansarvagnar, men ägnades ju framförallt då att grilla krigföring. Men det var ju väldigt effektivt, för att amerikanerna hade ju ingen peiling på terrängen överhuvudtaget. De var ju usla
i
på
djungel, liksom.
Ja, precis. Och små, små landsbyar. Alltså, och de flesta är ju bönder där liksom. Det är den vanligaste. Ja. Så det är ju inte så mycket, det är inte. Ja, det var ju väldigt svårt krig för amerikanerna, och de helt felslaget, alltså använde ju väldigt mycket napalm till exempel.
Mm.
Och när de här bilderna sen då började läcka, och så släppte de ju ner folk i små landsbygd, så sköt de bara ihjäl lite random som folk som de trodde tillhörde liksom trodde stödde då Nordvietnam. Så de slog ihjäl otroligt mycket oskyldiga. De här bilderna, det var också det första, vad ska man säga, broadcastade kriget ju, för att det fanns ju väldigt mycket journalister på plats som dokumenterade det här.
Mm.
Och när man såg då hur amerikanerna förde sig fram och med sin med de här napalmbombningarna och oskyldiga som dog och så vidare, så växte ju motståndet internt i USA, framförallt bland unga då som riskerade att skickas över. Och genomsnittsåldern här var ju 19, alltså på de amerikaner som
kom genomsnitt.
Ja, precis.
Ja.
Och dessutom var det så i södra Vietnam, där var ju väldigt många bönder, och de ville ju faktiskt hellre vara en del av ett kommunistiskt samhälle än av ett kapitalistiskt samhälle, så att de hade ju inte stöd egentligen någonstans, och den södra Sydvietnam var ju väldigt korrupt och regeringen, det var ju förfärlig helt enkelt, så att det var motstånd över hela linjen. Så till slut så drog de ju sig ur då när Hanoi föll då i, ja, som du sa, 1975. Så att det var en stor jävla misär från början till slut egentligen.
Mm.
För amerikanskt vidkommande.
Ja. Ja, med kriget nyligen lagt till historieböckerna då, så hade ju pendeln då tippat helt över åt det andra hållet. För det här var ju ett nationellt trauma och som hade potentiellt sprängstoff i sig. Francis Ford Coppola hade ju just lämnat Gudfadern-filmerna bakom sig, och i början utav 1975 så annonserade han att hans nästa projekt skulle bli en filmatisering utav Joseph Conrads bok Mörkrets hjärta, och där handlingen då skulle förläggas till Vietnamkriget. Och det var ju ett projekt som gav eko över hela filmvärlden och någonting som vi med all säkerhet kommer att återkomma till.
Ja, det kommer.
Men det är väl kanske det som är det absolut säkraste bettet, om man säger så. Ja. Att den här podden kommer att göra ett apokalyps.
Den mest oundgåliga filmen. Den lägsta oddset på listan.
Frågan är bara om det ska bli en säsong eller om det ska bli... Ja, vi får se. Ja. Ja, hur som helst. Det här öppnar ju dörren då för Vietnamfilmer i övrigt. Fanns det ett intresse av att se det här på film? Ja, men kanske gör det i alla fall. Den där Coppola, han har ju i stort sett alltid rätt. Mm. Så det blev en Vietnamboom. Plötsligt skulle alla göra sin tolkning av kriget. Hal Ashby gjorde ju en film med Jane Fonda och John Voight om hur Vietnamveteraner anpassade sig till det vanliga livet efter kriget. Den heter Coming Home, och den kommer vi också återkomma till. Och det blev en stor publiksuccé. Men det kom ju också en hel drös med andra filmer. Och många av dem är ju bortglömda idag. Eller har du sett Dog Soldiers eller The Boys in Company C eller Go Tell the Spartans, som alla hade sin egen vinkel på kriget, men de vet inte.
Nej,
hur bevandrade du?
Det ringer ingen klocka, ska jag säga det. Men det är ju intressant där, för att även om det nu tycktes komma en våg, så, och det kommer vi också att återkomma till ett annat tillfälle, men Coppola kunde ju inte heller finansiera sin film. Så att det fanns ju liksom en väldigt stor skepsis mot den här att gå in och berätta en annan historia om Vietnam än succéhistorien. För att det var ju det de här gjorde, som du nämnde nu, och det är ju filmer, det är därför som ingen har ingen kommer ihåg dem, för att det är en historia som var för ljugen helt enkelt.
Ja.
Och därför och det var det som var nytt när det kom här, och då det blev ju proppen ur, eller vad man ska säga, här i slutet på 70-talet, och sen på 80-talet då kom det ju hur mycket filmer som helst om Vietnam då. Och bra filmer också, liksom Platoon och Full Metal Jacket. Och, och de zoomade ju även in då, men Hamburger Hill så zoomade ju in bara på en specifik, på ett specifikt slag, eller vad man ska kalla det. En battle om en punkt. En otroligt... blodig historia. Och sen så är det då Born on the 4th of July som fokuserar då på att det där att komma hem och hur det är. Och man kan väl säga att dagens film Deer Hunter, den har ju lite av, den har ju hela hela cyklusen, kan man väl säga. Den har ju både liksom svåra förberedelser innan man kommer iväg, brutaliteterna när man är när man är borta, och sen hur svårt det är att komma hem liksom. Och sen
egentligen så är ju Vietnam-episoden i Deer Hunter, man kallar ju det för Vietnamfilmen, det är ju ändå tiden som de är där, är ju, ja, nu vet inte jag, jag har inte tajmat det, men det är ju inte jättelång tid om man tittar på
en halvtimme,
tre timmar film liksom. En halvtimme typ.
Ja,
liksom.
Ja, skulle jag tippa, alltså i alla fall när de är i krig. Ja. Och sen återvänder ju Deniro sen, men det som är så fascinerande tycker jag med, ja, nu ska vi inte recensera filmen, men just den här Vietnamdelen är ju att det är väldigt oskyldigt när de förbereder sig. Och de gläder sig ju nästan att komma ner. Liksom.
Mm.
Och sen är det ju ingen transport, ingen förberedelse eller någonting. Så är det bara liksom full-blown jävla helvete.
Ja, man träffar ju dem direkt i kriget. Ja, liksom.
Det är precis. Ingen, och det är bara flyger liksom omkring. Och det är ju precis... faktiskt som ju var deras strategi också, landa i någon by och skjuta dem som man trodde var nordvietnameser liksom.
Ja.
Det var, och det är ju så det är, att det är ju inte, ja. Nej, men det är verkligen brutalt också.
Mm. Ja, Cimino såg ju Coppola ta sig an Mörkrets hjärta, ännu ett vågat och utmanande projekt, och han hade ju känslan av att alla möjligheter rann honom ur händerna. Så han fångade liksom inte chansen i flykten här efter Clinton-filmatiseringarna. Det var liksom, han ville något mer. Och han hade liksom nått punkten i sin karriär då han skulle förverkliga sin fulla potential. Men han behövde ju då hitta ett projekt där det skulle kunna ske. Och Cimino hade ju fått ett rykte om sig, påhejat utav Clint Eastwood, som intygade att Cimino var det nya geniet, så att säga. Mm. Och det var så Cimino hamnade på Marion Rosenbergs radar, hon på EMI då. Och Rosenberg då chefade ju över det här nyöppnade filialen i Hollywood. Hon och Michael Dealy hade ju väntat länge, men nu så såg de tillfället som de hade väntat på. Rosenberg skickade Cimino manuset till The Man Who Came to Play med frågan om han kunde få det att lyfta. Cimino läste manuset och skickade ett nej tack tillbaka. Men Rosenberg gav sig inte. Hon ville ju få en förklaring. Och förklaringen var då att Cimino hatade manuset. Så han tyckte bara det var uselt. Tack och hej. Och det var det bland det sämsta han hade läst. Det var inte alls det som han hade letat efter. Vad sa du?
It sucks.
It sucks,
som, exakt. Som en annan våra gamla vän skulle ha sagt.
Det var Friedkin, precis.
Ja.
Men som sagt, det är ju mycket fram och tillbaka. Och det, jag kan tänka mig liksom i den här situationen. Han kanske inte skrev 400 manus, men han skrev säkert en jäkla massa och läste en jäkla massa och fick erbjudanden hit och dit och fram och tillbaka.
Jo,
och
så,
det är svårt då liksom, med urskiljningen liksom, kanske.
Ja, visst, när man blir utropad till något stort liksom geni och folk har förväntningar till en och så vidare, så är det ju säkert många som vill kasta allt möjligt efter dem. Liksom.
Ja. Så... I alla fall då, så fick Rosenberg ändå till ett möte med Cimino. Och han undrade ju då om det kunde finnas några, någon form av förmildrande omständighet eller om det bara suger, som sagt. Någonting som kunde väcka hans intresse. Och det fanns det faktiskt, för Cimino gillade den här roulette-scenen. Den var enligt honom den perfekta metaforen för kriget som hade krävt så många amerikaners liv. Den var känslan av att vara där och känna att livet stod på spel i varenda liten sekund, så att säga. Så Cimino gjorde ett försök. Han kapade bort i stort sett allt annat och skrev ett 4-sidigt långt utkast då, baserat på den scenen, och kallade det för Deer Hunter. Han gillade det. Han kände att, faktiskt att han brann för det här. Men med 400 manus i skrivbordslådan och säkert några i papperskorgen också, så var han luttrad. Han hade ju varit i den här situationen förut. En pitch som inte leder någonstans. Och det här var den 23 november 1976 då Cimino steg in i Rosenbergs kontor. En timme senare så hade han berättat historien med en otrolig inlevelse. Han hade spelat några av rollerna och avslutat dem med att stående sjunga God Bless America. Så det var en legendarisk pitch helt enkelt. Rosenberg var tagen. Cimino hade grundat storyn i det amerikanska samhället med tre stålarbetande kompisar som bor granne med varann och spelade biljard på helgerna och hade tagit dem till Vietnam där kulorna bokstavligen ven över deras huvuden. Hon var mycket angelägen med att komma igång med det här projektet. Hon kunde inte vänta på ett möte, så hon ringde till Spike Inge och Dealy som befanns i London och berättade att någonting mycket märkligt hade inträffat och att den där Cimino verkligen hade något speciellt. Och det var en hel omskrivning av deras manus, men det kunde bli sensationellt. För första gången så skulle man se de effekter som Vietnamkriget hade på det amerikanska samhället. Cimino fick pitcha för Spike Inge och Dealy över telefon. Oklart om han sjöng God Bless America den här gången.
Det är klart han gjorde.
Men, ja, det är klart han gjorde. Men de gillade ju hans take då, och plötsligt så var de i business med varann. Och det ska jag säga då, liksom för att nyansera den här bilden av Cimino som lögnare och liksom så här, han är inte helt sympatisk, det kommer vi återkomma till. Men han har ju uppenbarligen någonting som närvaro i rummet som verkar vara väldigt speciell, för alla skådespelarna var ju helt
Ja, men han måste vara väldigt övertygande.
Ja, precis.
Alltså, ha en jäkla liksom, karisma på det sättet.
Ja.
Jag tycker vi lyssnar lite på Cimino själv när han berättar.
I think that the Vietnam War surrounded the film, surrounded the nucleus of a film that did not begin as a Vietnam War film. I think that it began more as a film about people, about working class people who are in fact the people who fight the wars in every country of the world. They're the people who do the dying, the suffering, and they're the people who have to go on after the war is long over. I think that the, I will speak for America, I think that the working people in America are, have a great deal of courage, have a lot more intelligence than they're normally given credit for, and a lot more dignity. I think that they suffer the tragedy of war and the crises of war in their lives with an amazing amount of courage. I think that they were greatly maligned and characterized by the press during the years of intense feeling about the war as being right wing or whatever, unfairly.
IMI bestämde sig för att de ville starta inspelningen i mars 1977 då. Och det fanns en anledning för att det ska utspelas, eller början av filmen ska utspelas under senvinter. Det ska ligga snö på gatorna och sådär och liksom. Så därför var det mars 77. Och det var ju bara 4 månader bort då från beslutet var taget. Så att, det var ju förstås lite av ett önsketänkande. De hade inget manus än, de hade inga skådespelare, inget filmteam. Och så skulle de ju behöva åka jorden runt då för att reka inspelningsplatser dessutom för Vietnamscenerna. Så den planerade inspelningsstarten då blev ju framskjuten till juni istället. Vilket innebar då istället att snömodden på gatorna fick de ju försöka framställa på konstgjord väg istället. Och redan här så började ju kaoset kan man säga. Det fanns en tredje manusförfattare då till Silent Running, alltså den första manuset som Cimino skrev i Hollywood. Och han hette Derek Washburn, som du nämnde i början här också.
Mm.
Och han var ju då en fattig pjäsförfattare från New York. Och nu tog ju då Cimino hjälp av honom i några veckor för att skriva manuset då till Deer Hunter. Och det var den första signalen på Ciminos oärliga natur, som Dealey senare skulle uttrycka det. Mm. För de hamnade ju verkligen i konfliktkurs med varandra, ska jag säga. För att Washburn var kontrakterad var det bara Cimino som visste. Och senare så skulle det bli en infekterad kontrovers då om vem som egentligen har skrivit manuset till Deer Hunter. Enligt Washburn så var han ju på plats där på ett rysk-ortodoxt bröllop fullt av stålarbetare. Och så ringde han in då till Cimino varje kväll från Ohio. Pittsburgh då, från de här stålarbetarställena och levererade då färdig dialog till Cimino varje kväll. Och Cimino i sin tur då antecknade det här över telefon. Han intervjuade inga Vietnamveteraner, för det fanns det helt enkelt inte tid till, utan istället så såg han på TV. Och precis som du nämnde då, att liksom Vietnamkriget var ju det första TV-sända kriget, så det fanns ju jättemycket att hämta ifrån de här klippen då.
Ja, visst.
Så Washburn tittade på TV-inslagen som inspiration helt enkelt till krigsscenerna. Och jag vet inte, vi har ju diskuterat det här lite grann, liksom, men det här med vart egentligen kom det här med att förlägga allting till Pittsburgh och ukrainska stålarbetare? Det var ju liksom Cimino, italienare, Washburn var ju säkert inte, hade ju inte sån härkomst liksom. Men
nej,
det var
liksom... men det kanske var det att han satt och skrev där och snubblade in på något bröllop. Jag vet inte. Men så är det ju otroligt amerikansk, alltså kulturen känns ju extremt. Verkligen rural America liksom.
Ja, men verkligen.
De här stålverken och brödraskapet och de spelar biljard och dricker bärs typ.
Ja.
Liksom.
Ja, men, sen finns det ju också en annan... alltså, som sagt, vi har inte fått fram egentligen varför man har gjort de här valen. Men En sak är ju liksom klar, det är ju liksom att bröllopet i Gudfadern, den är ju liksom hela inledningen av filmen, och det är ju så genialt just för att det är ett bröllop och man, ja, alla karaktärer är där, ja, och introduceras, och det är viss stämning som etableras. Mm. Och det är ju exakt samma sak här, fast i ett ukrainskt bröllop. Och det är ju just det här liksom, att man kommer in i en ny värld, en värld som man liksom inte har sett. Ja. Förut,
nej, det
liksom
känns som en annan kultur verkligen, även om det är, och det är ju så USA är, det består ju av, det är ju en smältdegel av olika kulturer liksom, så att ja, nej, det är ett fascinerande val i alla fall, och det funkar ju otroligt bra oavsett vem det som kom upp med idén.
Ja. Och efter 4 veckor då så kallade Cimino Washburn då till ett möte. Och de sågs då över en måltid då på någon billig sylta då på Sunset Strip i Los Angeles då, som Cimino hade valt ut. Han hade liksom arrangerat där. Och när de hade ätit färdigt då så kom Cimino till saken. Och han sa, well Derek, it's fuck off time. Och han gav då Washburn kort och gott sparken. Det var liksom ett klassiskt case. Du tar in en författare, får honom att skriva skiten och sen så ber du honom att dra åt helvete. Och sen sätter du ditt eget namn på manuset. Så beskrev i alla fall Washburn det.
Ja.
Och hur det egentligen låg till vet vi inte, men det ligger väl i alla fall närmare sanningen tror jag än Ciminos. Vi ska lyssna snart på vad Cimino säger. För Cimino satte hårt mot hårt. Han menade då att Washburn var mentalt efterbliven och hade seriösa problem med droger. Och att han själv då hade gått i mål med det här omöjliga uppdraget. Att på egen hand på 6 veckor skriva ett färdigt manus med det djup då som Derwanter hade. Och Washburn menade ju såklart då att ja, uppdraget var omöjligt för en person. Det var därför det krävdes 2 författare till det här. Och jag tänker vi ska lyssna då som sagt på Cimino när han berättar om det här, och jag är faktiskt lite osäker, det här är ett väldigt roligt klipp, men osäker på närifrån den här intervjun kommer, men Cimino dog ju tyvärr då 2016, lite för tidigt, jag tror han var 73. Men jag tycker det ser ut att liksom komma från den perioden någon gång, eller kanske 5-10 år tidigare då. Han har liksom långt sprayat 80-talsburr och svart polotröja och svarta solglasögon inne i studion. Och så kedjeröker han då förstås också. Så det var någon i kommentarsfältet som skrev också att han fick Phil Spector-vibbar. Mad as fuck. Vi lyssnar.
Yes.
I brought in a guy I knew from New York. I immediately went out on the road and he was supposed to be working off my premise that I presented in front of Dale Olson. And I call him every single night from the road, from Ohio and from Pittsburgh and from steel mill towns and from East Chicago. And I mean, for example, I called him the night I went to a Syrian wedding in Ohio, and I saw the bride and groom drinking from that double cup that John Savage does. And if you spill a drop, you both drink. And it's bad luck, and if you don't, and of course he spills a drop and says, listen, I saw a great thing, you've got to put it in the script, and I would give him the dialogue and everything. And I was giving him everything verbatim on the phone at night, and when I came back and I read it, and I just could not believe what I read. It was written by somebody who was mentally deranged, and I went to see him at the Marquee, totally stoned on scotch and out of his frigging mind. I said, how could you get it so wrong? I said, I was calling the dialogue into you at night. And he started crying and screaming and yelling, and he said, I can't take the pressure, I can't take the pressure, because we were under the gun, we had to get the script ready. And I have to go home, I have to go home. He's like a big baby, you know. And I said, well, pal, there's a ticket waiting for you. Pick it up tomorrow. And then I had the awful chore of writing the screenplay myself, because we sent him home after 6 weeks.
And I had to write the thing on buses, on trains, on cars, at night in motels, and I mean I worked like a dog.
Faktum var då att de flesta runt omkring inte bara visste att Washburn hade hjälpt Cimino att skriva manuset. De var övertygade om att han var ensam författare till det, utifrån Ciminos och hans utkast. Och flera av dem vittnade också till Washburns fördel. Och vad viktigare var då var faktiskt att Washburn faktiskt hade fått ett skriftligt avtal, vilket ledde då till slut att det blev en rättssak utav det här. Så han fick en screen credits utav Writers Guild då, trots att Cimino hävdade att han hade dikterat manuset för Washburn som då skrev ner det på maskin. Så att, det är verkligen tvärt emot, det är ord mot ord.
Ja.
Och Washburn då står ju nu som ensam författare till Deer Hunter, och Cimino har ju då en story by credit då, tillsammans med Garfinkel och Redeker.
Ja.
Mm. Ja, Michael Dealey tillhörde de som vittnade till förmån då för Washburn, för han var ju redan då i konflikt med Cimino. Han såg ju sitt skötebarn då förändras och blomma ut. I The Man Who Came To Play då hette huvudpersonen Merle, och var då en soldat då som hade skadats under kriget, såväl kroppsligt som mentalt. Men var ändå en tuffing då, med ett starkt psyke och gott mod så att säga. Det var en sån här klassisk hjältestory så att säga. Hjältekaraktär. Men Cimino och Washburn då bröt ju upp då honom i tre karaktärer, som blev tre gamla vänner då, som hade växt upp i samma industristad och jobbade i samma gruva. Så de blev ju tre personligheter som blev mycket mer nyanserat så att säga. Berättelsen förstås. Och under tiden då som manuset bearbetades så gav Universal Pictures sig in i leken. Universal då, som vi berättade om i avsnitten om Tillbaka till framtiden och Blues Brothers till exempel.
Mm.
Och ja, under 70-talet så var det en form av mellantid för den studion. I mitten på 70-talet så producerade Universal 16 filmer per år. Och Universals då, hans överhuvud Lou Wasserman gav ju Tom Mount då, som var head of production, uppdraget att se till då så att studion skulle producera en film varannan vecka. Alltså 26 filmer per år istället för 16. Och för att göra det då så behövde de ju samfinansiärer som exempelvis EMI. Och det var så Deer Hunter kom att hamna i Universals katalog. Och med manuset på plats så var det dags att besätta rolllistan. Huvudrollen då som Michael Vronsky var förstås viktigast. EMI insåg att om de ville ha med sig Universal hela vägen så behövde den rollen besättas med en stjärna. Så det var anledningen till att de erbjöd rollen till Robert De Niro. Och Robert De Niros 70-tal var ju minst sagt imponerande får man säga. Det var ju då han axlade rollen då som Marlon Brandos efterträdare, som den största skådespelaren med mest cred och karisma. Och mer skulle ju komma. Hans karriär tog ju riktig fart när han teamade ihop sig med Scorsese och gjorde Mean Street då, 1973. Därpå följde ju Taxi Driver 1976, också med Scorsese som regissör då förstås. Och däremellan så gjorde han ju oförglömliga roller då som unge Vito Corleone i Gudfadern 2, för vilken han belönades med en Oscar. Och möjligtvis så skulle det ha varit en huvudrolls-Oscar, men det blev en biroll som vi pratade om.
Ja.
Men
om man klockar rollernas prestation på duken.
Och så gjorde han ju den här 1900, Bernardo Bertoluccis storslagna epos. Det är ju en fantastisk film med Gerard
Depardieu. Ja, lite bortglömd känns det som.
Vad säger du?
Lite bortglömd känns det som. Den är, kanske borde ha en större plats i historien.
Mm. Ja, verkligen. Men då vid tiden för Deer Hunter då, 1977, då kunde han blicka bakåt på tre floppar. Så för det så floppade faktiskt 1900 då, när den kom. Och dels också då filmatiseringen utav F. Scott Fitzgeralds Hollywood-roman Den siste magnaten. Och dels även då Martin Scorseses musikal New York, New York, som är en liten udda fågel i hans, ja. Hans katalog. Men ändå så stod De Niros stjärna fast på sin plats högst upp på himlen, så att säga. Trots flopparna så gjorde han ju allt rätt. Han upprepades ju inte. Varje utmaning var ny och krävande, och han sökte sig hela tiden till de största regissörerna och de svåraste rollerna, så att säga. Och planen var ju då att fördjupa De Niros och Scorseses samarbete ytterligare. För De Niro hade ju siktet inställt på att spela rollen som Jake LaMotta i Scorseses kommande projekt, Tjuren från Bronx.
Mm. Ja, vad ska man börja när man pratar om De Niro egentligen? Alltså, och nu var du inne på 70-talet, och om man isolerar det och tänker på vad han gjorde där, så hade det väl kanske egentligen räckt och blivit över. Alltså, ja. Säger sig, ja, du har gjort Gudfadern 1, eller vad säger jag, Gudfadern 2, Mean Streets, Taxi Driver, Deer Hunter. Det är ju inte klokt liksom, vilka filmer man har
helt galet.
Och så kommer du på 80-talet, och det gick ju ganska bra det också. Det är ju liksom Tjuren från Bronx, King of Comedy, Once Upon a Time in America, Falling in Love, The Mission, The Untouchables och Midnight Run. Ja, men det var väl ganska bra isolerat det också. Och sen lägger vi till 90-talet då, med Goodfellas, Awakenings, Cape Fear, Casino, Heat, Jack Brown och Wag the Dog. Alltså, ja. Man kan ju bara fortsätta. Det blir förstås lite tjatigt. Men det är klart att det finns ju ett väldigt starkt band till de här, framförallt Scorsese då, men de andra italienska ättade regissörerna som Coppola och Bertolucci och så vidare. Mm. Det är kanske där han har haft sin absoluta prime, eller man ska säga. Ja, och Cimino. För den skull.
Han blir ju ofta anklagad nu för att ta så dåliga roller liksom, och det är ofta liksom så här fåniga komedier eller liksom så där. Jag vet inte. Ja. Hans renommé står ju bergfast, skulle jag säga ändå, men det är vissa som glömmer lite grann att hur jäkla bra han var liksom.
Ja, alltså han är ju med också i den senaste Jokern, men jag menar, det som är, alltså så han dyker ju upp i rätt sammanhang hela tiden på något sätt. Alltså, jag tycker att det är ganska otroligt, men titta på bredden i hans register. Alltså han spelar liksom actionhjältar, handikappade, han spelar gangsters, psykopater och psykologer liksom med samma trovärdighet. Mm. Han är med i en SNL-sketch, eller om han är liksom med i Meet the Fockers, eller liksom han är ju, han är liksom han har ju det där, den här närvaron. Jag tror att det är det som är kanske hans starkaste varumärke liksom, att du tittar fan inte bort när han tittar mot dig, för att då blir du nervös om du ska missa någonting liksom, eller om han ska bli arg. Alltså, så att han är ju så jäkla intensiv liksom, och trovärdig som in i bomben liksom. Så att han är ju liksom, han är ju tveklöst Brandos arvtagare, inte den enda arvtagaren. Nej. Men han är ju liksom den största, skulle jag väl ändå säga, i sin generation bland manliga skådespelare.
Men det finns också en, tänker jag på nu, en debatt. Jag tycker jag har läst flera intervjuer med skådespelare där de håller på och så här, vindarna blåser inte mot method acting längre, utan nu är det mer att
det ska vända lite,
ja, men man måste inte, alltså jag såg Timothée Chalamet kom ju med något sånt här att ja, jag måste inte, nu kommer jag inte ihåg, jag ska inte felcitera honom, men just någonting att jag behöver inte hålla på och ha gjort det här och det här bara för att kunna spela min roll liksom. Just nej, som nej. De Niro var ju verkligen extremen där liksom, så här, som verkligen skulle gå ner sig, men i karaktärerna då. Men jag tycker det, jag har läst många sådana här alltså, som lite, nästan lite skämtar om det, för att det blir så
på samma sätt som Mastroianni gjorde.
Ja, exakt. Ja, men precis. Ja.
Ja. Ja, men pendeln sväng väl liksom. Det handlar ju liksom om att leverera den största möjliga prestation. Här på 70-talet så var det enda sättet att göra det på. I USA. Ja. Och det är klart, det är väl förnuftigt att det kommer de som har en annan tillgång till det och förmår att leverera stora prestationer ändå. Liksom.
Ja, men det menar jag också, absolut. Att det måste utvecklas. Liksom. Det går inte att vara samma hela tiden. För method acting har varit så otroligt tongivande. Det finns ju knappt en skådespelare i USA som inte Nej, method actor liksom.
Nej, men jag så tror det kanske att anledningen till att han gör så mycket komedier nu, det är väl att han behöver kanske inte investera lika mycket.
Nej, nej, så, det, är så.
Det är fan, låt dem ha lite lätt och ledigt här. Och på, han är fan 80 år snart.
Ja.
Det är väl okej.
Ja, det är också roligt. Liksom. Jag tänkte på som Woody Allen, nu kommer vi lite off topic här, men just att, att han har ju gått ut med i media att han regisserat sin sista film 80 år gammal. Liksom. Från och med nu så ska han bara ägna sig åt författarskapet. Det är bra, tycker jag. Ja. Robert De Niro då, även om han hade lyckats slippa då militärtjänstgöring på 60-talet och slapp därmed Vietnam förstås, så var det ju som om Vietnamkriget följde efter honom vart han än vände sig. I Brian De Palmas Greetings då från 1968 så var han och hans vänner upptagna med hur de skulle kunna göra för att undvika att bli draftade till militären. I De Palmas Hi Mom från 1970 så spelade han en Vietnam-veteran, eller någon i alla fall som skulle utge sig för att vara det. Och i Bang the Drums Slowly, som han gjorde just innan Mean Streets då, så spelade han ju också en Vietnam-veteran. Mean Streets innehöll också en scen med en Vietnam-veteran, och Travis Bickle i Taxi Driver hade ju också fått avsked ifrån marinkåren. Så han var ju helt enkelt en skådespelare med ett, liksom, någon form av djup som kunde göra tolkningar med alltså, mörk botten då. Och mörker på 70-talet var ju liktydigt med Vietnam.
Ja, visst.
Så på hösten 1975 så kom det ett brev ifrån Coppola. Det innehöll manuset till hans Vietnamprojekt Heart of Darkness, alltså mörkrets hjärta. Det som skulle bli Apocalypse Now. Coppola hoppades att han skulle få De Niro att spela rollen som kontraktsmördaren, Captain Benjamin Willard, som hade uppdraget att avrätta den här urspårade Kurtz, spelad av Marlon Brando. Cirkeln skulle till slut slutas. Legenden skulle möta sin arvtagare. Men Willard var en svår roll att besätta. Steve McQueen hade tackat nej. Gene Hackman, Jack Nicholson och Al Pacino hade alla fått erbjudandet, och även de tackade nej. Och nu blev det Robert De Niros tur att också tacka nej. För han hade siktet inställt på Jake LaMotta. Men så kom det ännu ett erbjudande om en roll i en Vietnamskildring. Och det var förstås rollen då som Michael Vronsky i Deer Hunter. Rollen var bra. Han var den mest karismatiska utav vännerna som skickades till Vietnam. Med järnfasta principer och med känslorna som sjuder på insidan. Han gillade manuset. Och särskilt det här att det fokuserade på vanliga människor som lever ett vanligt liv. Men i extrema omständigheter. Och han gillade att det inte skulle filmas i studio utan ute på plats i Pennsylvania och i Thailand, som ju fick vara stand-in då till Vietnam.
Ja, just det.
Och det var ju det som var De Niros stora grej, det som han hade upplevt med Scorsese förstås. En ny sorts realism och autenticitet i amerikansk film. Han var ju otroligt grundlig som sagt som skådespelare.
Ja.
Det var ju liksom hans, nästan som det blev i alla fall, ett varumärke. Liksom, ska man spela boxare så ska man ju verkligen ha boxats.
Ja.
Och det låg ju helt i linje med De Niros syn på film.
Mm.
Men hur mycket han än gillade manuset och projektet i stort så tackade han ändå nej. Eftersom Tjuren från Bronx var hans fokus. Att ta ett annat uppdrag innan skulle ju distrahera honom. Han såg framför sig att han skulle behöva ett år på sig att träna tillsammans med Jake LaMotta för att kunna gestalta honom på film. Så EMI och Universal fick leta vidare efter sin huvudrollsinnehavare. Och de behövde inte leta länge, för praktiskt nog så hade ju Universal skrivit ett trefilmskontrakt med Roy Scheider efter kassasuccén med Hajen. En av filmerna var förstås Hajen 2.
Ja.
Och den andra var ju Sorcerer, på svenska då Fruktans lön, som vi berättade om i avsnittet om Exorcisten.
Ja.
Det var ju då Friedkins uppföljare till Exorcisten, en remake av den här franska klassiken. Det var ju den filmen som för övrigt gick upp samma dag som Star Wars, vilket ju inte var så gynnsamt kanske.
Nej, det blev filmen som alla glömde.
Ja, Universal hade ju då alltså en lucka att fylla då för Roy Scheider, och nu fyllde de den med rollen då som Michael Vronsky i Deer Hunter. Vad skulle du säga om det?
Roy Scheider?
Mm, ja.
Nej.
Jag
tackar nej.
Ja, du tackar nej. Ja.
Jag tackar nej. Nej, det blir inget.
Nej. Men det blev ju inte Roy Scheider i den rollen, för Scheider drog sig ur och det blev väldigt mycket ont blod, och faktiskt gick det till rätten till slut.
Jaha,
för, och exakt varför han drog sig ur var inte helt klarlagt, men vissa gör gällande att han inte gillade manuset, men andra menar att det kanske snarare var pengarna som var eller anledningen till att han drog sig ur. Han ville ha mer betalt helt enkelt.
Ja.
Och det här var ju liksom en huvudroll, och arvodet reflekterade inte det enligt Scheider. Så han hamnade i konflikt med Universal, och det ödelade ju i stort sett hela deras framtida samarbete. Tom Mount då på Universal kallade honom för en pain in the ass, och att han fortsatte att vara det under resten av sin karriär.
Ja, tråkigt epitet.
De kunde inte släppa den i då. Han var ju så rätt för rollen, och en skådespelare med många fler nyanser än Scheider förstås.
Det håller jag med om.
Ja, det gör du utan att tveka.
Ja.
Han gillade ju manuset väldigt, väldigt mycket, och i princip så var han ju tillgänglig, förutom då att han skulle boxa sitt år. Så det är så här, kan du boxas i 8 månader istället, så kanske vi kan få klämma in den här ändå. Så funkar det för alla. Ja, men de övertalade i alla fall De Niro då att i alla fall ta ett möte med Cimino, och De Niro såg ju då hur mycket Cimino brann för det här ämnet, och så gillade han också de visuella idéerna som Cimino hade, så det klickade helt enkelt. Och De Niro gick hem och övervägde med sig själv. Han insåg att varken Scorsese eller manuset i Raging Bull var i form då för att börja spela in, och att det skulle dröja med det projektet. Så han bad att få träffa Cimino en gång till, och denna gång på några av inspelningsplatserna. Så De Niro och Cimino åkte till ett stålverk tillsammans, och De Niro fick förmånen att sova över hemma hos en av stålverksarbetarna. Och det var ju något väldigt speciellt, så därefter var han helt såld så att säga. Så han tackade ja. Så det är en natt med en stålarbetare.
Jag var tur att han inte behövde jobba på stålfabriken i ett år i alla fall innan han tackade ja.
Ja. Vi har inte kommit dit än, Fredrik.
Nej, kanske inte. Sorry, jag hoppade i handlingarna i förväg.
Jag nämnde det att De Niro är 160 år gammal. Han är liksom, måste ju ha ett år tyvärr. Ja. Det var kort om tid i alla fall, och De Niro var ju mytomspunnet omsorgsfull som sagt då, i sina förberedelser. Så snart han hade tackat ja då, så gav han sig ut på turné bland alla USAs stålverk. Och han anammade då stålarbetarnas uttryckssätt och deras livsstil. Han gjorde allt som Cimino inte gjorde. En sak var extra intressant i alla fall. De Niro hade vid det laget spelat Vito Corleone i Gudfadern 2, som ju var en massiv hit, och även Travis Bickle då i Taxi Driver. Och även Taxi Driver var en publiksuccé. Och han var ju allmänt ansedd som den största skådespelaren i sin generation. Och ändå så var det inte en enda person som kände igen honom under de här veckorna som han tillbringade på stålverken. Med De Niro på plats så var det ju dags då för resten av ensemblen att besättas. Och precis som Harvey Keitel senare gjorde med Reservoir Dogs, så drog han ju med sig då Quentin Tarantino till New York för att leta skådespelare. Och så tog ju, i det här fallet då, så tog ju De Niro kommandot istället. Och han gillade ju manuset och kände många av de här oprövade skådespelarna som fanns där ute. Mm. Så han pekade Cimino i rätt riktning. Så Cimino vände blicken då mot deras gemensamma hemstad New York och fick hjälp av De Niro att navigera i det myller av otäckt talang som fanns där ute. Och det var ju Christopher Walken som fick rollen som Nick. Den senaste rollen som han gjorde var ju en cameo i Woody Allens Annie Hall, där han spelade Annie Halls märkliga bror Dwayne. Kommer du ihåg det här?
Nej, jag hade inte satt den om du inte hade sagt det.
Nej, jag känner ju igen det, men det var inte så att jag hade nog inte heller bara satt det sådär liksom. Men det är ju väldigt roligt, för Woody Allens karaktär då, Elvis Singer, han möter ju den här Dwayne då, som är en märklig karaktär, i hans pojkrum. Och jag tänkte vi kan ju, istället för att jag berättar så lyssnar vi på det.
Ja. Ja.
Alvi.
Hi Dwayne, how's it going?
This is my room.
Oh, yeah? It's terrific.
Can I confess something? I tell you this because, as an artist, I think you'll understand. Sometimes, when I'm driving on the road at night, I see two headlights coming toward me. Fast, I have this sudden impulse to turn the wheel quickly, head on into the oncoming car. I can anticipate the explosion, the sound of shattering glass, the flames rising out of the flowing gasoline.
Right. Well, I have to go now, Dwayne, because I'm due back on the planet Earth.
Don't let it be so long now.
No.
Brilliant. Look up Uncle Brilliant,
okay. Huh? Oh, he is adorable.
Yeah. Do you think adorable. So, really?
You're going to take them to the airport now.
No, Dwayne can. I haven't finished my drink.
Yes, Dwayne is. I'll be right. I just a second. I have to get the...
Och naturligtvis så får Alvi då skjuts utav Dwayne senare i filmen. Trots att hans scen då i Annie Hall nästan klipptes bort och Walkens namn då stavades Christopher Walken i eftertexterna. så värderar Walken då det här inhoppet väldigt, väldigt mycket. Det kan ju kanske ha varit anledningen till att han erbjöds rollen i Deer Hunter, som ju blev starten på hans karriär.
Och jag har faktiskt läst att det var De Niro som hittade honom på scen. På okay. Broadway helt enkelt.
Ja.
Men, så jag tror att de i den där trippen där eventuellt såg honom på scen. Men oavsett så är det ju alltid bra att ha gjort lite film också.
Ja.
Och det hade han ju i princip inte gjort innan. Men sen kom han ju att fortsätta att få porträttera de här tokiga och lite speciella karaktärerna. Han blev ju en riktig karaktärskådespelare här efter Deer Hunter då.
Mm.
Han har också just den här närvaron och den här intensiteten. Och det gör att han väldigt sällan spelar liksom en pappa till ett barn i klassen i någon sån här mysfilm. Alltså, han är ju som regel en karaktär på gränsen till nervsammanbrott typ. Liksom.
Ja.
Han var ju magiskt bra i Stephen King-filmatiseringen Dead Zone.
Mm.
Där han som synsk griper in i historien och skjuter.
Regisserad av David Cronenberg förstås.
Just det. Där han skjuter en sån här Hitler-liknande figur då, eller en som kommer att utveckla sig till det. Ja. Och så gör han ju en väldigt rolig monolog då med referens till Deer Hunter i Pulp Fiction. Och i True Romance är han ju en ytterst obehaglig maffiaboss då, som blåser skallen av Dennis Hopper. Så att för många filmfans från generation X som du och jag är, så är han ju, har han en given plats då på favoritlistan.
Mm.
Och du kommer väl också ihåg hur bra han dansade i musikvideon till Fatboy Slims banger Praise You.
Nej, det har jag... Jag vet inte som jag sett det kanske till och med.
Nej, okej.
Ja,
jag tror
jo, det.
Det
måste jag. Men, ja.
Han är en jätteduktig dansare.
Ja, alltså seriöst duktig.
Ja, nej, jätteduktig. Mm. Penis from Heaven spelar med också. Där dansar han ju. Ja, han är väldigt, väldigt duktig på det också. Inte bara spela gränsfall.
Mm. Ja, men Christopher Walken på plats då i rollen som Nick då. Och så kompletteras ju den här liksom trion som är i fokus då i det här vängänget då, av John Savage. Och ja, du sa ju då att Walken hittar dem på teatern, och det gör de väl även med Savage då. Han hade inte gjort så mycket. Han hade inte gjort någon film. Han hade gjort kanske någon roll på TV liksom, men ja, det var det.
Ja, och det var i teaterföreställningen Spelman på taket som de upptäckte honom. Ja. Och då var det De Niro igen då som sa, den där killen måste vi fan få se mer av. Och genombrottet då med Deer Hunt blev ju väldigt, väldigt stort. Och han fick ju också en stor roll, huvudrollen till och med då, i Hair efteråt.
Mm. Huvudrollen som den här lite mesiga. Det var ju inte liksom han man, det är ju inte hjälten. Det är ju liksom,
nej,
Harry.
Det är inte den där magnetiska typen. Utan
nej,
det,
exakt.
Nej, precis.
Så han blev ju inte riktigt den här för Generation X så som Christopher Walken blev. Nej, liksom.
Nej, men
lite
inte
mer
alls.
Anonym.
Inte alls. Och han, hade ju, han är ju ändå yngre, så han hade ju liksom haft fler filmer i sig, om man ska säga.
Mm.
Han är ju med Oliver Stones och Salvador, har han ju också en bärande roll. Men alltså, sen har det ju varit en kombination av lite mindre lyckade filmval och frånval helt enkelt, som har gjort att han inte... Det är ju inte så jättemånga roller man minns honom i. Det är ju typ de tre faktiskt. Och han är ju med i Twin Peaks den senaste, utan att man liksom har lagt märke till.
Nej, men precis.
Liksom.
Jag såg faktiskt honom med i någon biroll i någon tv-serie här. Ja, måste vara för det här året i alla fall. Liksom.
Ja.
Kan inte riktigt ens placera.
Nej, men det är ofta så. Och det är så faktiskt hans karriär har sett ut sen Salvador, kan man väl nästan säga. Att det är ofta lite mindre roller och lite kanske inte superbra filmer heller. Liksom. I alla fall inga stora roller i superbra filmer, det får man nog säga. Det är de första, det var här på 70-talet helt enkelt, där han pikade.
Ja, men förutom de här tre då som var järngänget då, så fanns det ju en till.
Ja.
Och det var ju rollen som Stanley. Och han var ju någon form av, han hängde inte med till Vietnam, han var liksom det här femte hjulet, fast han var det fjärde då.
Ja.
Pappa humor. Ja. Ja, i alla fall så han var ju liksom det här som var lite utanför. Han hade ju liksom sett till, jag tror att han hade, det antyds ju att han kanske hade fixat sig en frisedel liksom. Han var den där smitaren liksom, enligt moralen då i filmen. Hur som helst då, så var det väl lite symptomatiskt då att den här rollen gick till just John Cassell. För han var ju som sagt alltid den här lite udda figuren, den som var lite utanför. Och han var ju egentligen, eller det funkade ju otroligt bra i den typen av roller liksom.
Ja.
Men egentligen också alldeles för bra för att inte kunna ta så mycket plats så att säga. Och bara det att vi bara nämnde honom i förbifarten under våra 5 timmar som vi tillbringade med Gudfadern, det säger väl allt egentligen.
Ja.
Vi får ju helt enkelt skämmas och ge John Cassell lite mer utrymme här.
Ja, det tycker jag nog är lämpligt. Det känns ju som att John Cassell är en av de största förlusterna som Hollywood har haft. Om man tänker på liksom att han aldrig fick den där stjärnstatusen som han borde haft. Han lyckades ju med det där otroliga mästerstycket att göra 5 roller och alla 5 filmroller, alltså i alla filmer han var med i, nominerades till en Oscar.
Mm.
Det är ju inte klokt. Alltså, och alla som har sett någon av de här 5 filmerna, alltså Gudfadern 1 och 2, The Conversation, Dog Day Afternoon och Deer Hunter.
Mm.
Och det har ju de flesta som intresserar sig bara någorlunda för film. Kommer ju ihåg honom som en otrolig skådespelare, men han nämnts ju väldigt sällan.
Jag tror faktiskt att det är många som inte riktigt kan, alltså nu när vi som sitter och lyssnar på det här, som inte kan placera hans ansikte riktigt.
Nej, men alla kan ju placera hans hårlinje.
Ja,
för att han har den högsta hårlinjen i filmhistorien. Liksom. Den börjar ju liksom på gässan liksom.
Ja.
Och så tillbaka stryket så här långt svart hår.
Ja.
Han är ju fantastisk skådespelare. Han hade lätt kunnat få en lika stor eller kanske inte en lika stor, men en vad ska man säga då, en karriär som den bästa
birollen, eller om man säger bästa mindre rollen i, liksom, i alla filmer. I
han är lite som Joe Pesci. Eller
skulle
liksom...
precis säga Joe eller Pesci faktiskt. Ja, det är han faktiskt. De hade, den statusen hade han lätt kunnat ha. Liksom.
Ja.
Ja, privat var han ju också god vän då med Al Pacino. Och så var han ju även förlovad med en annan från rollistan till Deer Hunter, nämligen Meryl Streep.
Mm.
Och de allra flesta associerar nog John Cassell då med Fredo från Gudfadern. Så ska vi inte ta och lyssna på ett klipp med honom i rollen som Fredo från Gudfadern?
Det gör vi.
He said that you were being tough on the negotiations, but if they could get a little help and close the deal fast, it'll be good for the family.
You believe that story? You believe that?
He said there was something in it for me, on my own.
I've always taken care of you, Fredo.
Taking care of me? You're my kid brother, and you take care of me? Did you ever think about that? Huh? Did you ever once think about that? Send Fredo off to do this, send Fredo off to do that. Let Fredo take care of some Mickey Mouse nightclub somewhere. Send Fredo to pick somebody up at the airport. I'm your older brother, Mike, and I was stepped over.
That's the way Pop wanted it.
It ain't the way I wanted it. I can handle things. I'm smart. Not like everybody says. Like dumb. I'm smart, and I want respect.
Cassell kände sig så konstant utarmad i början av produktionen av Deer Hunter. Så han insåg att det var någonting som inte riktigt stod rätt till. Så han genomgick en läkarundersökning där de kom fram då till att han hade fått cancer i skelettet. Och den hade spridit sig så mycket då att det inte fanns någonting som de kunde göra. Han skulle helt enkelt dö inom ett par, tre månader. Och han drog sig då ur den här pjäsen då som skulle bli hans Broadway-debut. Men han ville stanna kvar och spela in Deer Hunter då till varje pris. Kanske var det en tanke på eftervärlden. Och att möjligheten säkert då att få spela med sin fästmö, Meryl Streep förstås.
Ja, absolut.
Cimino förnekades inte. Han berättade för journalister att EMI ville sparka Cassell när de fick höra om hans cancerdiagnos. Någonting som Dealey och de andra starkt förnekade. Men Cimino menar då att han hade sagt att det antingen är Cassell och jag eller också så ingen av oss. Så sparkar ni honom så får ni sparka mig med. Så nobel var han denna Cimino.
Klart.
Till Ciminos ytterligare förtret då, så bad Dealey honom att skriva om manuset utan Cassells karaktär, vilket Cimino också gjorde. Men efteråt så fördömde han ju Dealeys order då, i media förstås. Han sa att han kände en sån avsmak för att han för första gången funderade på att dra sig ur hela filmbranschen. Dealey stod upp för sitt beslut, för han och hans kollegor då på EMI var ju förfärade över Cassells tillstånd, men måste ju samtidigt då säkra produktionen. Mm. Men Cimino var äcklad i alla fall. Och vi baserar ju mycket av den här historien då, eller berättelsen, på boken One Shot utav Jay Glenny, som ju är en extremt exklusiv bok i alla avseenden. Och i den så finns det ju bilder då på alla de här kontrakten som skrevs med skådespelarna och andra dokument som tillhörde projektet. Och det är väldigt fascinerande läsning. Mm. Ett dokument då som är en sorts översikt över huvudrollerna. Och där kan man ju se då vilka skådespelare som listades för respektive roll. Och man kan se åtminstone tre, antagligen fler då, uppdateringar av det här dokumentet då originalet då är skrivet på maskin och sen så har man ju då lagt till namn för hand så att säga. Och sen så har man dragit pilar då mellan de här olika karaktärerna. Så exempelvis då Al Pacino var ju aktuell då för rollen som den rollen som Nick då, alltså Walkens roll. Från början då, men efter, och så kan man ju se då hur man drog till slut en pil då till Michael för Al Pacino, så att säga. Så han skulle ju då ta De Niros roll istället. Och där kunde man ju också se då att vår vän från Exorcisten, Jason Miller, han som spelade prästen där, han var ju från början då aktuell för rollen som Michael då, alltså De Niros roll. Jaha. Så de hade ju ändå, det var väl det där som de pratade, alltså just att ha en stjärna i den rollen. De Niro var ju kanske lite större stjärna än Jason Miller eller,
ja, eller jo.
Vad heter han, Roy Scheider. Så att
de hade ju gjort jäkligt succérika filmer ändå, både
Shire och
Jason Miller, så på det sättet var de ju liksom en del av någon form av succé. Ja,
så var det, absolut. Men det är också då en annan dokumenttyp som är fascinerande, för de hade ju då ett blad för varje karaktär, och så hade de ju då respektive kandidat då som rubrik, och under det så står det också då namnet på agenten, senaste pris och i vissa fall då vad de begär för att göra rollen, kort och gott då. Mm-hmm. Så exempelvis så kan vi se då att Jeff Bridges var aktuell för rollen som Nick, alltså Walkins roll, och han fick ju då $300,000 för sitt senaste uppdrag i King Kong, och så begärde han då $400,000 för den här rollen. Och Ryan O'Neill fick ju då $750,000 för rollen i Nickelodeon. Har du sett den?
Nej.
Ja. Filmen som han gjorde då efter Barry Lyndon. Och jag vill ju bara höra, det här är ett svårt val, Fredrik, men vem hade du valt? Jeff Bridges eller Ryan O'Neill?
Ja, det blir Jeff alltså. Det blir ju en...
Trots att han bara tar halva betalningen också.
Ja.
Nej, det var...
Ja, kanske en White Russian med.
Ja, exakt, precis. Ja, nu blev det ju då Christopher Walken till slut i alla fall som fick den här rollen. Och han var ju antagligen billigare då, eftersom han var inte så etablerad förstås.
Ja.
Och ja, men Jack Nicholson, han ville ha $2 million upp plus procent på intäkterna för att spela Michael då. Jack Nicholson, vad tror du om det?
Det är svårt faktiskt. Alltså, det är svårt att se honom ingå i sån där kompisgäng på det där sättet. Liksom. Eller, men vilken film, vilken roll vill man inte se honom?
Eller hur? Ja, det är ju svårt att säga nej också. Men nej, jag håller med, det är svårt att se. Ja, men Al Pacino, han ville ju, var ju också stor som efter Gudfadern förstås, och alla de här Dog Day Afternoon som du sa. Han ville ju ha 1 miljon. Plus procent på intäkterna förstås. Men det som blev då slutprodukten var ju en, frånsett De Niro då, och möjligen Cassel kanske, en ganska okänd skara skådespelare.
Mm.
Alltså Christopher Walken då och John Savage fick ju sina genombrott med Deer Hunter.
Ja.
Och likaså då, som vi har nämnt nu, spoilat lite, en okänd skådespelerska som gjorde sin filmdebut då, bara några månader innan Deer Hunter spelades in.
Ja, det är förstås Meryl Streep, och om De Niro då förmodligen är den största manliga skådespelaren i sin generation, så kan det inte finnas någon som helst tvekan om att Meryl Streep är den största kvinnliga skådespelerskan i sin generation.
Ja.
Man skulle kanske till och med kunna argumentera för att Meryl Streep är den största skådespelaren, man som kvinna, någonsin. Mm. Om man hårdrar lite grann. Och det som gör hennes karriär så unik är att det är så, den är så oerhört konsekvent. Alltså hon avviker aldrig, har aldrig haft liksom 4 dåliga år. Hon väljer nästan alltid bra filmer. Och det är ganska enkelt makalöst för det hon har lyckats uppnå.
Mm.
Och det som är kanske den allra största förtjänsten är ju att hon alltid omtalas just för sin förmåga. Det är inte för att hon har orimliga krav eller konstig att arbeta med, eller för att hon är den största stjärnan, för att det är hon ju inte egentligen på det sättet. Hon är helt enkelt bara den som är bäst på sitt jobb.
Mm.
Hon har ju haft roll genom hela karriären, och det finns ju inte en enda roll hon inte har kunnat spela typ under sin 45 år långa karriär. Alltså hon är ju både mjuk och empatisk och modlig, men också en riktig bitch och en ragata alltså hon har ju liksom hela registret verkligen. Hon har ju fått då otroliga 21 Oscars nomineringar och har vunnit 3 gånger då på 80-talet, 70-talet, 80-talet och på 00-talet. Så att det är ju, om man tittar just på skådespelaryrket, så måste man säga att hon är kanske störst någonsin.
Mm. Ja, hon och Robert De Niro.
Mm, ganska bra.
Kan man nämna.
Ja.
Ja, men så här sa hon ju då om sin karaktär då. Hon spelar Linda då, som är en form av biroll kan man säga. Men citat då. Hon är i grund och botten en mans föreställning om en kvinna. Hon är extremt passiv. Hon är väldigt tystlåten. Och hon är hela tiden sårbar. Hon är någon som hela tiden har en tår i ögonvrån. Men samtidigt en ostoppbar själ. Någon som bryr sig mycket men som aldrig blir deprimerad. Hon är någon som folk sätter sig på men som inte blir arg för det. Med andra ord, hon är väldigt långt ifrån mina egna instinkter. Det var en väldigt svår roll för mig. Och ändå blev det här hennes genombrott. Jag tänker på den här citatet. Det är ju precis som... vad heter den där? Gillian Flynn-boken. Ja, men Gone Girl. Det är exakt
ja.
Som sagt, mäns syn på kvinnor. Liksom, ja, grisigt liksom sådär.
Det är väldigt bra sagt det där. Alltså.
Verkligen.
En mans föreställning av en kvinna. Ja.
Ja.
Ja. Det var ju det som... ja, det är verkligen ett sidospår. Fuck it. Det var det Bergman var bra på. Han kunde skriva till kvinnor som kvinnor tyckte om.
Ja.
Ja.
Michael Cimino måhända var ju en lögnhals och en skitstövel i vissa sammanhang, men som sagt då, samtidigt väldigt i fas med den här berättelsen då. Och han visste precis vad som krävdes för att träffa rätt toner. Och den nya amerikanska filmvågen då, amerikansk films andra guldålder som man kallar den för, som ju uppstod då på 70-talet, hade ju realismen som ledstjärna. Och Cimino ville ju inte vara sämre än Coppola och Scorsese, så han samlade ensemblen då inför inspelningen, och tillsammans så besökte de inspelningsplatserna, och bland annat så besökte de ett ukrainskt bröllop igen då, vilket ju var ovärderligt för dem. Det var också första gången många av skådespelarna träffades. Christopher Walken då, Robert De Niro, Meryl Streep med flera, John Cassell förstås. Och de spenderade ju mycket tid tillsammans och hade väldigt roligt ihop. För de var ju unga och obundna och hade tiden att lägga då på att lära känna varann. Så de blev väldigt, väldigt sammansvetsade där och bildade band till varann som finns kvar än idag.
Mm. Det är väl så när man upplever någonting fantastiskt och traumatiskt. Inspelningen av The Deer Hunter skulle komma att bli en riktig utmaning för de inblandade. Robert De Niro kallade det för den mest påfrestande inspelning han har varit på. Om detta och hur det gick för filmen och de inblandade får ni höra nästa onsdag.
Mm.
Vi hörs då.
Det gör vi.
Ja, fick du med det där?
Ja,
badar vi lite tycker jag.